Alltså den är så bra, det här dansbandsintro, så att vi måste ta det igen.
Jag blir lycklig av att höra det. Jag blir tack. Så här, jag får energi inför inspelningen också.
Tack Ove Inborg för att du har gjort det här, skapat den här glädjen i oss.
Ove från Forsby, visst
från
var det så?
Från Forsby.
Tänk det.
Och han har en egen studio där.
Forsby i Pedersöre, måste vi säga, för det finns ju Forsby lite här och där.
Det är väl kanske typ det ställe som finns mest i svensk Finland.
Ja, det kan hända.
Man kan alltid...
Böle finns också på väldigt många ställen.
Ja, om man är så där att man inte vill avslöja varifrån man kommer, så kan man bara säga Forsby.
Så man, jaha, och så vet man inte om det är nu Karleby, Pedersöre eller Helsingfors. Mm.
Och så bara går man bort med sin drink. Innan de hinner ställa en följdfråga.
Men det här är avsnitt nummer 7. Ted, hur mår du?
Ja, jag vill tacka för alla fina gratulationer. Graviditeten har ju framskridit nu med en vecka.
Mm.
Blir bara mindre och mindre.
Alltså blir magen mindre, säger
nej, utan att tiden innan...
Men barnet blir ju större, det är ju det som är
jo, grejen. Men tiden blir mindre tills den befruktade... Min sambo Janika alltså, tills hon... Tills det sker.
Precis. Ja, det närmar sig.
Ja, så det har jag tänkt mycket på.
Ja. Har du så här nu då, efter... Jag menar, när man kommer ur skåpet till exempel, som ju jag har gjort. Så då, efteråt är det ju en sån här tid av overklighet kanske också, för att man har gjort det som man har så länge suttit och grämt sig över och funderat över. Men sen också den här att nu är det sagt, det är så här en lättnad.
Och den här acceptansen.
Ja.
Ja. Nej, det har inte alls varit så. Folk har varit så där att det här trodde jag inte om dig, Ted. Att du för dina gener vidare. Ja. Usch!
Din mamma har ringt till präster och psykologer. Och...
Varför kunde du inte bara göra som alla andra och bara hålla det liksom för dig själv hemligt? Ja, nej, så har det inte varit. Det har varit riktigt, riktigt bra. Vi håller på och övar Ronja, att vår hund... Att hoppa upp i vagnen.
Jaha.
För vi har en sån här vagn. Det var faktiskt enda kriteriet vi hade på vagn. Att den ska ha en sån här liten plats varukorg där vid hjulen.
Så alltså att vagnen får vara osäker och opraktisk som helst. Bara hunden ryms med.
Så länge hunden ryms med. Det var första kriteriet.
Just det.
Och vi hade lite problem med friktionsproblem. För att det var så halt det där underlaget. Att när hon hoppade dit så liksom så kunde hon inte landa ordentligt.
Ja.
Så att nu har vi försökt få dit en kudde av rätt storlek. Att det har varit veckans projekt.
Nu, den här vagnen har fått kritik för att vissa barn inte kan andas i den. Men den har den här kudden nog, så hunden får plats.
Ja, men så var det när vi var till butiken.
Vi tar den!
Ja, vi tar den. Funkar det för Bichon Frisé? Jo!
Ja, nej, men jag är också väldigt lycklig idag. Jag vaknar ju upp till det här Facebooks påminnelser om vad som har hänt tidigare i år.
Ja, det är ju skönt.
Ja, det här man har glömt. Som ju har ändrat mitt liv. Ja, helt
har det?
Nej, men jag tycker nu att man inleder dagen med att minnas åren som gått och så här. Mm. Och idag så blev jag påmind om ett skämt som jag då skrev för tydligen ett år sedan idag.
Mm.
Och jag minns när jag hittade på det här skämtet att jag var så nöjd och stolt över det. Att jag var nöjd i en vecka. Och nu är frågan då, håller det måttet ännu?
Okej.
Okay. Ja, så här...
Det här var liksom för ett år sedan då?
För ett år sedan idag. Mm. Min senaste teori är att Ryan Adams är kund på Andelsbanken, medan Bryan Adams är på Handelsbanken.
Ja, jag skulle säga att det är väldigt bra. Det är ett skämt som funkar bättre. Du skrattar så mycket.
Ja, men vet du inte, alltså när man hittar på någonting och så är man så otroligt nöjd. Tänk att jag har gjort det. Ja. Det måste ju vara lite som när du fick höra att ni är gravida.
Jag skulle säga att det är precis samma känsla.
Att jag har gjort det liksom. Yes!
Ja.
I did it!
Ja, det är jättebra. Ett skämt som fungerar bäst i textform. Ja. Dock, skulle jag säga.
Ja, för då ser man ju
ja,
det här.
Att man kan, det är inte ett skämt som man kan liksom... berätta så bra, men alltså ett väldigt bra skämt, att jag tycker att helt klart en veckas glädje för den som har kommit på det.
Men tack, och jag skulle säga att ett års glädje, för det funkar tydligen ännu ett år senare.
Mm.
Så att det här, tack Facebook för att du gav mig du förlängde min penis några centimeter i morse. Jag är nu i det där skedet igen att jag tycker det är jobbigt med tidningen, den kommer för ofta.
Okay.
Jag får ibland också med såna här helt vanliga saker i livet. Till exempel kan jag bli jättearg på att man måste göra mat varje dag. Det är som för mycket begärt, tycker
man
jag.
Man kan ju göra mera mat en dag och så äter man resten följande dag.
Ja, du har rätt. Det borde man kanske göra. Men det är som lite för mycket begärt av en människa att man ska måste äta varje dag.
Men det här med tidningen som kommer varje dag.
Ja, men det är också, det är så mycket att läsa.
Det är hela som... grejen om man prenumererar på en tidning är ju att man ska få den varje dag. Många är ju arga om de inte får den varje dag.
Ja, men jag tror att det är någonting att i tiden så var det ju det enda roliga som hände på dagen. Eller det enda spännande och nya. Och man, alltså det, det som på något vis skapar samtalsämnen för dagen. Mm. Att man läste den där tidningen och det var det enda som man fick. Mm. Men idag så får man ju överallt en massa samtalsämnen och info.
Mm.
Så jag tycker att tidningen på något vis bara skapar stress, att man måste läsa den.
Men man måste ju inte läsa allt.
Och sen hade jag nu också på mitt bord, hade jag liksom en hög med tidningar från den gångna veckan som är så här, alltså nu är de lästa de flesta, men ändå så är det någon artikel som jag vet att den där är intressant, men jag hinner inte nu för jag måste iväg någonstans.
Jag tror du är den enda människan som blir stressad av tidningen. Att alltså, jag hinner inte komma idag, jag måste läsa tidningarna.
Ja, men det skapar en oro i mig. Att jag vet att jag måste, ännu en sak, man måste.
Men man måste ju inte, du kan ju avsluta din prenumeration och läsa på nätet som alla andra.
Du prenumererar ju inte på någon tidning.
Väl? Nej, jag prenumererar på en digital tidningstjänst.
Ja.
Jag får tillgång till en massa magasin.
Läser du dem då dagligen?
Nej, inte dagligen.
Ja. Men jag menar, där är det ju också ett sånt överflöd att skapa inte den stress i dig då.
Nej, utan det skapar bara glädje i att jag har tillgång till dem.
Ja. Okej, okay, men du på något vis klarar av då att hantera den här mängden information?
Nej, men för att jag skummar ju igenom, liksom.
Ja, det där har jag aldrig klarat av. Alltså jag tycker att skumma är på något vis att man liksom inte visar respekt åt de som har gjort produkten.
Men så när du ser första sidan i tidningen så måste du läsa Hufvudstadsbladet Årgång. Du måste liksom läsa alla bokstäver.
Ja, men jag har alltid haft en sån här väldigt... Alltså egentligen en neurotisk inställning till tidningar också. Till exempel nu, nyligen så gavs min nya roman ut. Och den har recenserats i olika tidningar. Och att det där är ju alltid när man ska vänta på recensionen. Det är alltid jättespännande. Om jag vet att imorgon så ska min bok recenseras i tidningen, så då sover jag väldigt dåligt natten innan. Och sen ändå, om jag då vet att i den här tidningen finns recensionen på min bok på kultursektionen, som är kanske där i mitten någonstans, så får jag inte fara rakt i den.
Du måste läsa allt
för jag det. Måste börja på sidan ett och på något vis så här, oho, oj, här var en recension.
Det hade jag ingen aning om.
Och jag vet inte vad det är, men det är också, om jag läser romaner så måste jag öppna alla uppslag, också de där den, alltså, dels förstås i början är det ju sådana här försättsblad och sen står det info om vad den är tryckt, så allt det måste jag också se igenom. Och sen ibland i slutet av böckerna så är det kanske 10 tomma sidor för att det blir så på tryckeriet,
då måste
jag också öppna dem en i taget.
Men när du läser din egen recension då och låtsas att det är en överraskning, låtsas du också att det är inte du som har skrivit boken, utan att du läser det som att det är någon annans bok och recension.
Här
håller jag nog med Pia. Det var nog mycket prepositionsfel verkar det ha varit här.
Ja, den här borde jag läsa. Den här verkar spännande. Nej, men det skapar, alltså det är ju, jag hör ju nu förstås själv när jag säger det. Det är ju jag själv som har skapat på något vis ett stressinducerande regelverk kring läsning.
Ja.
Jag borde kanske försöka hjälp med det här.
Stressinducerande regelverk. Det är som religion. Det är ju sånt där som man inte ska ha i livet.
Nej, men jag undrar alltid, alltså, Tom som inte har såna här grejer. Du är ganska fri från såna här saker ändå.
Nej, jag skulle nog säga att jag har stressinducerande regelverk i mitt liv också. Men det där är ju mera alltså...
Men som vad exakt? Jag menar, du är ändå så här lite att du går med strömmen liksom. Eller alltså, inte som att du inte har en egen personlighet, men att du ändå du låter livet bara ske och så är du som att ja, roligt att vara med så här.
Har du några exempel på sånt?
Nu det jag försöker komma på några jättebra exempel här. Nej men om vi nu ska ha till exempel ett möte, så inte du som så här att du har tänkt igenom alla eventualiteter innan, utan du på något vis litar på att i stunden så ska du få de idéer och tankar som du behöver.
Det beror ju helt på vad det är. Och vid ett möte, så då beror det på vad det är för sorts möte. Men vid de flesta möten så litar jag på det. För att jag vet också att min erfarenhet av möten är att det lönar sig många gånger att inte fundera så mycket. För att även om man planerar jättemycket så kan det hända att de människorna man har möte med är sådär att nej, men att vi ska sen göra så här eller någonting. Att man sparar tid helt enkelt.
Ja, men är du då inte rädd att du ska framstå som en oförberedd, liksom ignorant bastard liksom?
Där kanske, där har jag väl inte ett stressinducerande regelverk, för att jag är inte rädd för det. Att om de tycker att jag är det, så måste de ju få tycka det då. Att då litar jag på mig själv att vid det här mötet så behöver jag inte planera så mycket. Och så får de tycka att jag är det då, om det är så.
Ja.
Men det beror ju helt på vad det är för sorts möte.
Mm. Vill du ha en tidningsprenumeration till julklapp?
Har du någon gång funderat, Kai, om det här din tidningsstress, att det inte har att göra med tidningen? Oftast är det ju sådär att man är stressad för saker som kanske inte... Att när man upplever att okej, nu blir jag jättestressad av den här limsaflaskan, så då är det inte egentligen limsaflaskan som stressar en, utan det är någonting annat.
Ja, men jag...
Och kan det vara något sånt med tidningarna också?
Absolut, alltså alltid om jag till exempel drömmer om att jag ska dö.
Händer det ofta det?
No, alltid då. Okay. Så då är det ett säkert tecken på att jag snart ska iväg på en resa. Och det är inte att jag är rädd för resa, men det är bara någonting som jag har lärt känna i mitt eget beteende. Mm. Att det här att fara iväg så orsakar drömmar om döden för mig.
Att det är så roligt att du säger det så liksom normalt också. Det att, nej, men att det är ju alltid så att när man reser så drömmer man ju om att dö.
Ja, men jag har på något vis...
Ska det väl vara så? Inte?
Nej, men nu tror jag ju ändå att vi alla är ganska lika. Och att även om nu kanske inte precis alla lyssnare har ångestfyllda drömmar, så är det ändå tillräckligt många för att jag, utan att så att säga behandla det som någonting jättekonstigt, kan ta upp bara så här spontant.
Men du har ju rest jättemycket och du har flugit jättemycket den senaste tiden. Och du har ju inte varit hemma så mycket.
Nej, jag har varit mycket på... turnéer och varit på mässor och så här, i och med att jag nu har en ny roman som jag går omkring och pratar om och så här. Så det har varit en hel del.
Jag minns framförallt, tycker jag, det här som du, en Facebook-uppdatering som du hade, att du, nu minns jag inte exakt vad det var, men att du hoppade i taxin från ett tal till ett annat tal och att du kände dig som Barack Obama i Närpes.
Ja, det är sant. Jag hade en afton att jag hade två uppdrag på samma kväll och då måste jag liksom snabbt ta mig från ett ställe till ett annat.
Men är det inte häftigt det då? Att du lever så här jetset-liv, du flyger till Vasa, du flyger till Åbo och sådär.
Det var det som jag flyger till Åbo som tar 20 minuter. Jag vet inte om det ens tar så länge. Men att ja, alltså det här är den andra sidan av det. Att helt skamlöst så måste jag erkänna att jag njuter också av det där att vara på väg någonstans. Att den bästa känslan i världen så måste ju vara när man just har fått ut sitt bagage vid flygplatsen och så går man med väskan, alltså en sån här rullväska, liksom så här helt världsvant i flygplatsen, ut genom den här porten och alla som står där och väntar. Och så är man bara så här att, ja, jag är någon, vet du. Jag har ett liv, jag är på väg. Jag liksom, det händer saker.
Ja,
det är en jättebra känsla.
Nu är ju sex bättre. När det var så där att det är den bästa känslan.
Jag vet inte vad du menar med sex då.
Nej, men
alltså för det är ju mer en fysisk och så här upplevelse. Men en sån här, alltså för...
Nej, men så där att man är bara så där jackpot! Att inte det är just så när man går med sitt bagage.
Ropar du jackpot när du har sex?
Inte längre. Jag tänkte bara säga det här om den här exotiken av att flyga. Att jag flyger ju väldigt mycket den här senaste tiden, för att jag gör ju ett spelprogram, kontroller, som bandas in i Vasa. Och det betyder att jag varannan vecka så flyger jag till Vasa.
Jag inser annars att det här är nu Svenskfinland också. För att alla andra såna här mediamänniskor som flyger omkring, så det är ju att de far till Los Angeles och så grejer.
Ja.
Men vi flyger till Vasa och Åbo.
Vi flyger till Vasa med ett planet fullt av folk som jobbar på fabriker.
Och Ulla-Maj Wideros är alltid på planet.
Hon är alltid där, man vet det. Det är liksom 16F. Ja, där bredvid Ulla-Maj.
Ja.
Så är det. Varje gång, till och från Vasa. Men att jag skulle bara säga det, att det har ju nog liksom tappat lite sin charm. Att jag var ju nog också så där att jag tyckte, jag kände mig som George Clooney när jag gick där på flygfältet i Vasa en liten stund. Och att det var liksom, jaha, men jag beställer väl en hotdog då när jag är här ensam på flygplatsen. Men att det går ju väldigt snabbt över. Och så är det bara jobbigt. Det är som att vara i en jobbig buss. Och det är så tråkigt, alltså det är det att flyg är ju så här, i teorin är det ju jättebra. Att du tar sig från plats A till plats B, liksom, det går snabbt.
Det är ju som inte stöta marken, är det ju också.
Ja, nej,
att man tar sig jättelångt bort, ja, utan att stöta marken.
Du har helt rätt i det. Mm. Samtidigt är det ju så jättemycket negativt med det också. Alltså alla utsläpp.
Att om man stöter marken så då dör man helt säkert.
Ja, men så har det ju lekarna. Nej, men jag har ju jättedåligt samvete över det här. Att jag flyger varannan vecka. Det känns ju jätteonödigt. För att nu är det ju så att produktionsbolaget har liksom köpt biljetter åt mig jättelänge i förväg. Så att jag kunde inte liksom, hade inget val i det. Men att det är ju allt för mycket utsläpp för mitt samvete. Plus det då att det är ju hela den här tiden som man måste vara på flygplatsen i förväg.
Ja, men jag tänker bara på den här på yttersta dagen, mm, när Herren, vår frälsare, ja, ställer oss till svars, mm, och så kommer du fram och så är det liksom att nu har du smutsat ner planeten här, vad har du att säga till ditt förslag?
Har du en lång lista? Här har du varit från, för det är det enda Herren går igenom, att han pratar om koldioxidutsläpp. Först ska vi kolla då att jaha, du har varit en helt okej förälder och du har inte råd mörda någon och tyckt om husdjur. Det är ju okej, va? Du var lite jobbig där i lågstadiet, men annars helt bra. Men nu ska vi bläddra på koldioxidutsläppen, och så har han en stor manual. Ganska mycket resor till och från Vasa. Helvete då! Hej då! Så stämplar mig i pannan och så skriker jag, dras ner.
Men jag gjorde kontroller, du kan titta på YouTube.
Jag tittar på det och så hamnar jag längst ner i helvete.
Precis.
Ja.
Ja. Nej, men det alltså, vi lever i ett stort land. Mm. Jag har till exempel varit jättemycket till Rovaniemi nu, och det tar 13 timmar att åka tåg till Rovaniemi.
Mm.
Det är faktiskt inte riktigt ett alternativ att göra det en gång i veckan. Nej. Alltså, för det blir ett dygn i varje vecka går, mm, åt till att resa i så fall.
Mm.
Och så att jag är nog alltså medveten om att vi borde flyga mindre, men, mm, samtidigt så har ju nog flygtrafiken förändrat världen till ett bättre ställe också.
Plus att, jag menar, du är ju träffad din pojkvän, du hamnar ju ändå i helvete.
Just koldioxidutsläppen.
Det är ingenting. Men,
vad har du gjort?
Vad är det här?
Det värsta som finns, och det här är ju ingen överraskning, alla håller med mig, måste ju vara flygplatsens säkerhetskontroll. Det mest degraderande och liksom förödmjukande man kan vara med om. Och det tar länge, alla hatar det, man ska ha av sig allt möjligt.
Finns nog mer förödmjukande saker?
Nej, det finns inte. Och jag har sett vanliga, hederliga människor förvandlas till vrak, till snyftande vrak, när de liksom misstros och deras tillhörigheter gås igenom, det blir extra kontroller och så vidare.
Mm.
USA, där jag reste runt i våras, där är det ju fruktansvärt, där måste man ju ge sina fingeravtryck överallt, mm, och sånt här. Det var på LaGuardia i New York, så tog jag till sidan efter att jag hade farit inåt i en sån här bur som skannade mig totalt.
Mm.
Och så smetade de någon sorts vätska på mina händer och tog någon sorts test och la in det i en apparat. Och så frågade jag liksom att, what are you doing? So, we're just checking for explosives. Så att jag inte har liksom dynamit på mina händer eller någonting.
Men det är bra.
Nej, men jag hatar det här, och det där är det värsta med att flyga, och jag tycker det borde finnas liksom den möjligheten att
det borde finnas en gate för terrorister också.
Alltså det borde finnas ett alternativ.
Det borde alltså finnas en speciell port där man är så där att
på egen risk.
Det är på egen risk.
Ja, men du slipper den här kontrollen.
Ja.
Jag tycker det också.
Ett plan på egen risk. Ja. Partyplanet. Där det är ingen liksom, det är fest hela tiden. Är det en pilot som kör? Man vet inte.
Och liksom ungefär, okej, okay, var tionde av dem utsätts för kapningar och så här. Mm. Men att man får leva med det, man slipper i alla fall den där säkerhetskontrollen.
Mina damer och herrar, det här är partyplanet. Vi kommer att... tanken är väl att vi ska fara till Kauhava, men jag har lust att fara till Ibiza. Ett litet tips bara, att ni som håller på med Kina-bomber längst bak, kom ihåg att folk sover av sig i ruset längst fram, så att om ni sätter alla smällare längst bak.
Jag tror partyplanet skulle bara flyga en gång och så skulle det krascha vid landningen. Kaeri, kaeri korkeja.
Jag vill påstå att en av årets bästa skivor är ju Vasas Flora och Fauna, deras debutalbum Släkt med Lotta Svärd. Jag tycker det är en alldeles fantastisk skiva. Ni som ännu inte har hört det här bandet så vet kanske ändå vad det handlar om, för det har varit ganska omskrivet. Alltså det är musikern Mattias Björkas, som tidigare var i bland annat bandet Cats on Fire, så han nu börjar göra musik på Järby-dialekt, eller på Vasa-dialekt. Mm. Han är hemma från Vasa och de sjunger nu då om vardagen i Vasa och om de namedroppar Esse kommun och de namedroppar Riksåttan och allt sånt här.
Det är väldigt poppigt just nu att göra musik på sin egen dialekt. Jag tycker det är väldigt kul. Jag menar, vi har ju Månskensbunden, finns ju också.
Ja.
Och sen finns
alla ju från Vasa, så här, nästan.
Ja,
men också humorgruppen Kai gör ju musik på dialekt, och de är ju typ från Vörå eller ja, som är utanför
väl,
Vasa.
Det är väl något, kanske finns det något musikdrycken på Vasalandia som alla barnen dricker, och så lär de sig spela något annat instrument än klaves.
Ja.
Jag var aldrig till Vasalandia som barn. Så det är väl därför.
Vasa och Jakobstad också, men alltså, eller just det där området på Österbotten har ju alltid varit väldigt musikaliskt. Det finns hemskt många liksom bra band som har kommit därifrån, och hemskt många tuktiga musiker. Men det är just det här att göra på dialekt och att de har slagit igenom i Sverige.
Ja, det är ju jätte... det är väldigt häftigt.
Ja,
de men har det är på något sätt också sådär att det är väl svårt att vara indie och hipster i Sverige, så att man är väl mega hipster och mega indie om man dessutom sjunger på någon dialekt från ett område som man inte ens har hört om i Sverige. Att det är inte bara det här att när du har aldrig hört om det här bandet, utan du har aldrig hört om språket de använder.
Ja, det är många sådana här selling points där som gör att man blir extra intresserad. Jag var och såg dem live här, de spelade i Helsingfors, och det var en jättefin spelning, mycket människor. Det var ju en finlandssvensk ormgrop, nu kan man säga att där var nu
det skulle vara ett bra namn på ett band.
Finlandssvensk ormgrop.
Finlandssvenska ormgropen.
Ja, men att det som ju är också gör bandet ännu mer intressant är det här mysteriet kring vad som hände med sångerskan.
Ja, det var väl, hon har väl solokarriär på gång.
Ja, alltså den här skivan som de gav ut, så där sjunger en sångerska som heter Iris Viljanen, har en väldigt vacker röst, väldigt säregen röst, lite som Lale låter hon kanske, lite grann.
Ja.
Och det här, men sen när de släppte skivan och fick jättebra recensioner, så slutade hon. Och de skrev, bandet skrev om det här på Facebook, att det här är en stor sorg. Och menar, måste de liksom gå vidare, och nu har de hittat då en ersättande sångerska som också är väldigt duktig, men att det är väldigt oklart det här vad som egentligen hände, och att de om och om igen också nu på spelningen tog upp att det här som hände för ett år sedan, men de säger inte liksom vad det var och vad orsaken var till att hon slutade.
Men har vi missat något då? Är det så att hela svenskfinnan vet vad som hände utom Ted och Kai?
Nej, för att jag har nu forskat i det här, jag har frågat av alla. Ja. Och jag har ändå ett ganska brett nätverk av kontakter inom musikvärlden, inom teater och så vidare. Ingen vet. Inte ens de som känner de här människorna vet vad det är som har hänt.
Men kan inte vi bara låta det vara då sådär? Att måste man vara så nyfiken och snoka? Att kan man inte bara... De är ju alltså det är ju ett medvetet val att de vill inte säga vad det är, va? Att kan vi inte bara låta det vara så?
Jo, men det är ju precis det här. Att är det här allting ett marknadsföringsknep? För det är ju också till exempel med serier som Lost var. Mm. Det är ju jättelänge sedan Lost sändes. Mm. Men där var ju... Det som gjorde att man såg det vecka efter vecka var ju att man ville veta... Vad det handlade om? Mm. Vad var den där jävla ön för någonting? Mm. Att det var ett mysterium som etablerades från avsnitt 1. Mm. Och sen höll de på med det tills avsnitt 90 eller vad det nu var.
Mm.
Och så här, det är ju också... En klassiskt exempel är ju Twin Peaks. Mm. Att man ville veta vem som mördade Laura Palmer. Och det, sen när man fick veta det i mitten av säsong 2, så sen var det ingen som var intresserad längre.
Men vad har du, Scooby-Doo, för teorier nu då?
Nej, men jag vet inte om man ska ha teorier, för det är ju ganska skönt att man inte vet, för det upprätthåller ju intresset.
Nej, men du vill ju jättegärna veta vad som har hänt.
Ja,
du har ju gått omkring och frågat av alla dina bekanta, vad hände?
Alltså, det självklara är ju att det har varit någon sorts kärleksaffär eller någonting kanske, som har sen på något vis tagit slut. Alltså, det här är mina egna spekulationer.
Ja, men för att det är på något sånt att det måste vara så starka känslor.
Ja.
Jag tänker ju att det säkert handlar om att man har kanske olika artistiska visioner. att det här två kreativa människor som har starka viljor som ska jobba tillsammans, och så vill den ena, nu ska vi fokusera på vår wrestlingkarriär, och så är den andra människan att jag ska starta, tycker att vi ska starta en affär som handlar om blommor och bondage. Och då blir det ett problem att hur man ska kombinera de här.
Ja.
Alltså något sånt.
Ja, okej.
Alltså är det inte kokiga jasidon? Är det inte blommor och bondage?
För all del. Men...
Det står så på många butiker.
Kan det vara någonting så här att de har gjort någonting hemskt tillsammans som gör att de inte kan se varandra i ögonen? Att de inte alltså kan stå på scenen? Till exempel att de har gjort något brott, de har styckmördat någon.
Men då skulle de väl inte säga att det hemska som hände... Då skulle de väl...
Varför inte? Alltså liksom att alltid då när de möts på stan, så det enda Mattias Björkas tänker på när han ser Iris Viljanen, så minns han bara när de styckar den där kroppen.
Tänk om de på riktigt har tänt eld på katter.
Var fick du det ifrån?
No man, Cats on Fire.
Hon gav ju också ut nu en egen låt, den här
som var jättebra.
Viljanen, som hon gav ut på två språk också.
Ja, det var jättehäftigt.
Årstavikens strand. Det här är ju public service, vi får väl inte egentligen göra reklam, men lyssna på den här låten av Iris Viljanen. Helt fantastisk låt. Mm. Men är det där då att de kömde kroppen vid Årstavikens strand?
Ja, men varför skulle hon... Är hon någon så här psykopat som har ett starkt behov av att lämna ledtrådar i sin musik? Så att Kai Korka ska kunna räkna ut vad som har hänt. Bögdetektiven Kai Korkeaho.
Eller författaren Kai Korkeaho. Musikälskaren.
Jag tycker bögdetektiven är mycket bättre titel än författare. Den nya romanen från bögdetektiven Kai Korkeaho. Kan inte skriva en sån bok?
Ja.
Där du har en homosexuell Burt Kobbat som försöker lösa brott genom ledtrådar i musik. Patu Tanakaku, patu mörda människor.
Oj. Du bara sprutar ur dig bra idéer idag, ja. Ted. Men det är ju det som den här podden är till för också. Att vi ska förse svensk Finland med bra idéer.
Ja, ni får jättegärna, om ni vet vad som hände, varför de bröt upp, så kan ni ju skicka mail åt Ted och Kai @tulle.fi, och så får Kai reda på det här då.
Och att om det är så att det här är något som inte får avslöjas till allmänheten, så skriv det i mejlet, men berätta ändå åt mig, för jag vill så gärna veta. Och sen om man inte får avslöja det, så lovar jag att jag inte avslöjar det. Jag är som en präst. Att är det här styckmorden nu verkligen utfört, så kan ni med förtroende säga till mig.
Bikta er åt Kai.
Bögdetektiv och präst. Jag var i Aamulehti. Finlands näst största tidning.
Okay.
Hade ett helt uppslag med mig.
Grattis.
En fruktansvärd bild.
Var det det?
Ja. Den var säkert menad att vara så här artsy och var säkert fin så här rent kompositionsmässigt och ljussättningsmässigt. Men det spelar ju ingen roll. Om man ser ut som ett dockar, så då ser man ut som ett dockar.
Ja.
Det är ett gammalt ordspråk från Överessi.
Ja.
Och det där är så hemskt att man kan inte styra över det där. Man måste ju bara lita på att...
Men nu är det ju viktigt då att du tycker att du ser ut som ett dockar. Att det kan ju hända att andra människor...
Av en händelse så har jag den här tidningen här just nu.
Okej.
Okay. Och dels ser jag på första sidan en liten bild här nere. Ser ni här? Där ännu så ser jag nog lite död ut. Men man ser inte den här fulla dockarheten.
Okay.
Men sen när man då slår upp det här uppslaget... Och här är liksom hela uppslaget en stor bild av mig.
Men...
Och det står fina saker om mig och det är en jättefin artikel.
Ja.
Men jag gillar inte
bilden. Om jag ska vara riktigt ärlig, så då har ju blivit fotade ganska mycket i olika sammanhang. Jag har ju många gånger varit med och liksom att vi har blivit fotade tillsammans. Och det där är nog den sämsta bilden som någonsin har tagits av dig. Sa du att det här är liksom en av de största tidningarna?
Det här är den näst största tidningen i det här landet, så att det är ju rätt så många ändå som nu aldrig har sett mig förr, som nu har fått se mig för första gången, och så ser de det där.
Men det där är ju väldigt icke-österbottniskt, att vara så där att klaga på ett foto. Det är ju bara ett foto.
Jag har blivit, alltså det som med åren har man väl kanske blivit mer så här orolig för sitt utseende. Man är medveten om att man blir äldre, man vill inte att det ska märkas att det har börjat... Att man har börjat få rynkor och så här. Men att, och så också just när man blir rätt så ofta fotad. Man gör en intervju med Kumoron Österbotten, och sen efteråt är det någon som kommer och säger, ja men nu får vi väl ta en bild.
Mm.
Och då säger man, okej, men egentligen så vill man ju säga att nej, inte, jag är inte alls förberedd på det, utan ni får använda någon bra bild nu och ta inte, för klockan är 7:30 på morgon.
Jag har, alltså exponeringsterapi funkar ju väldigt bra för det där. Att när jag jobbar med morgonradio, så var det ju alltid när vi hade gäster så skulle vi ju fotas tillsammans med dem. Och det betyder ju att det finns alltså tusentals foton av mig före klockan 7 på morgon, det ser vidrig ut. Och att det på något sätt att det har kommit så många sådana bilder så att jag bryr mig inte längre.
Ja.
Att vissivugg.
Ja, men du är nog också mera så här kanske, jag vet inte, det är väl kanske någonting heterosexuellt det där också, att vara väldigt avslappnad med sitt utseende.
Ja, fast nu kan jag också tycka att jag tycker ju nog att jag ser idiotisk ut på de flesta bilder av mig. Att det är nog sällan.
Så det är kanske allmän det
här. Nej, men alltså de här bilderna som vår kompis Tage tog av oss inför den här podcasten, så de tycker jag är väldigt bra.
Har ju fått väldigt mycket respons på de bilderna också.
Ja, de tycker jag är väldigt bra. Men den där bilden som fanns av dig nu, det var ju motsatsen till det. Att det var ju där, det finns inga, jag kan inte säga någonting positivt om den där bilden.
Nej. Men det är lite hemskt.
Och men sen du,
är det
ju också du liksom att... och kokar bakom ett stängsel och så är halva facet i skugga.
Så har vi stängt in ett dockar. det är som den här bilden säger.
Ja,
ja,
det är lite så faktiskt.
Nej, men det är hemskt. Jag var också, i fredags blev jag fotograferad inför en artikel i tidningen Kotima.
Mm-hmm.
Som
är det en sån här främlingsfientlig tidning?
Det är kyrkans tidning.
Okay.
Eller någon, på något vis är det en sån här ekumenisk tidning, att det är som de religiösa samfunden har en sån här månadstidning. Och jag hade glömt att jag skulle på den här fotograferingen som var tidigt på morgon.
Mm.
Och jag hade varit ute kvällen innan och druckit ganska mycket glögg. Jag var framförallt väldigt bakfull och liksom röd i ögonen, uppsvälld. Och så skulle vi ta bilden liksom utomhus här.
Den kristen tid nu.
Nära där jag bor.
Du stank sprit när du kom dit.
Och där, nu, men det kommer ju att vara fruktansvärt. Jag har ännu inte fått den här tidningen, men det kommer ju att vara en plåga att se det här.
Ja.
Men jag vet inte, det finns ingenting att göra av det här.
Men man måste ju bara komma över det. Och så måste man ju lita på att de som fotograferar är proffs och att de vet bättre än en själv. Där, alltså utgående från det där resultatet, så visste ju att det var ju ett dockare som fotade dig. Att det, där kan ingen liksom hålla med om att det där skulle vara bra eller smart. Utan det där var första dagen på jobbet för någon person som inte har någon aning om något.
Ja, men alltså nu är det ju, det finns ju väldigt många duktiga fotografer. Och nu inser jag vad jag är på väg mot. Ett ämne som har funnits på mitt hjärta väldigt länge.
Mm.
En av de duktigaste fotografer vi har i Svenskfinland är ju Katta Portin. Vet du vem hon är?
Ja. Ja, hon har ju fått av mig också.
Ja.
Det var ju en intervju i Hushållsbladet om det var om Pleppo Live, tror jag.
Ja, för många år sedan. Och hon har ju alltså tagit liksom hemskt många rent fantastiska bilder.
Mm.
Den som hon tog av oss då, så det var väl en fin bild, men vi såg ut som tokar i den. Och alla som ser den här bilden är så här att, vad är det med er? Vad är det med era ansikten? Och sen har jag undrat, för att jag minns vid det här fotograferingsögonblicket att vi var båda två jättetrötta. Vi höll på att spela en föreställning i Vasa medan vi bodde i Helsingfors och medan vi lanserade en bok. Och vi var på massa intervjuer.
Det hade varit väldigt mycket sånt. Alltså väldigt mycket, nu ska vi prata om det här, om samma sak om och om igen.
Ja, och sen så det här skulle vi då fotograferas för Hustabladet. Och så var det Katta Portin, och hon bad oss ligga ner i gräset. Och så skulle hon ta en bild när vi låg i gräset.
Mm.
Och det här var alltså på hösten, det var vått i gräset, minns jag. Mm. Jag var så här att, nej, jag vill inte göra det här. Så att jag blev som till ett trött barn av för många intervjuer och uppdrag.
Mm.
Och jag tror att hon blev lite arg på mig.
Ja, men du var ju ett asshole.
Att jag tror att jag var ett asshole.
Jo, jag kommer ihåg att jag var ju så där att, no, men lite gräs har väl aldrig skadat någon.
Och så var jag så här, jag kommer inte att göra det här!
Ja. Det var exakt så.
Ja.
Men vi la ju oss ner nog till sist.
Vi la oss ner, men är det som är orsaken till att vi ser ut som tokar på pillen sen?
Att hon photoshoppar oss, det är ännu större dockar.
Att hon liksom flyttar våra ögon upp i pannan och liksom tog bort hår och la till rynkor.
Ja.
Så här.
Det är, hon skulle vara ganska oproffsig om det skulle vara så.
Ja, eller helt enkelt att hon bara upplevde att vi var såna, eller jag då, att jag var en sån jävel.
Är det här någon sorts försök till att be om förlåtelse nu?
Men grejen är att jag har också mått lite dåligt för det här.
Ja.
Så att,
det är många, många år sedan det här.
Det här är väldigt många år sedan, men jag tror att Katapartin har hatat mig ända sedan det här. Och det är ju såna här saker som lämnar att störa in.
Ja.
Så att ska jag nu då göra det? Ska jag officiellt be Katapartin om ursäkt för att jag var ett asshole då?
Jag tycker att vi skulle kunna utnyttja mer andel av den här podden till att du ber om ursäkt åt folk.
Ja.
Om det är så att det tynger på ditt hjärta i många år.
Ska vi måste ha musik också?
Det kan vara ungefär att du går in på en scen och säger det åt en stor sal.
Alla som jag någonsin har sårat.
Mm, det heter det. Vi är så här. Tack att så många människor har kommit hit. Jag började direkt med att be om ursäkt för min vän Kai Korkeaho. Här är ju väldigt många människor, ni och alla sådana som Kai har sårat. Och det är det också som hans monolog heter. Alla som Kai har sårat. Mina damer och herrar, jag vill inte ha någon applåd för Kai Korkeaho. Varsågod.
Bästa publik, vänner, halvbekanta, mamma och Katapartin. Ibland går det inte så som man så gärna vill. Man gör misstag som man inte kan ta tillbaks. Stunden försvinner och endast ärren lämnar kvar. Jag har tillfogat er alla här sådana är. Och jag har samlat er här idag för att be om förlåtelse för att jag har varit ett asshole.
Jag tyckte det var ganska bra, men du skulle kunna få in så här medlidande, att du skulle kunna säga någonting, din svåra homosexuella uppväxt, det att du stammar, något det här med R. Ta om det.
Det finns många orsaker till att man ibland sårar de människor man innerst inne respekterar.
Bra.
Till exempel stammar jag ju och är bög. Och det har ju varit tungt ibland. Och kanske därför har jag ibland gått över gränser. Förlåt. Vad skönt. Fick jag det av hjärtat.
Ja. Nu vet vi ju förstås inte vad Katapartin tycker om det här. Hon kan ju tycka att du är ett ännu större asshole, att du call her out så här i en podcast.
Ja, men jag gjorde det med mina bästa intentioner.
Ja, och jag har uppfattat det så också. Så att jag tror att hon kommer säkert att bli glad nu. För att hon tänker så där att alla pratar så gott om Kai Korkeaho, medan hon har varit så där, han är ju ett otroligt asshole.
Mm.
Så att nu kanske hon inser då att inte så stort asshole.
Ja, det är ju så här, skam är ju en saltlag som bevarar omständigheter hur länge som helst. Och om jag är i en situation som jag inser att nu känns jag, eller som att nu gjorde jag fel, så då den där känslan av skam, så gör att det där minnet bevaras intakt för all framtid.
Det får direkt, det får ner när du är mitt i det här minnet, och så får det så här en glasburk ner på det och så ett lock på.
Var det där liksom att det blev luftet också?
Ja, det var så. Man såg ut luften.
Ja. Jag såg det framför mig.
Och så
faktiskt
kommer den etikett. Skam.
Ja. Katapartin och gräsmattan.
Mm, och så sätts det. Så är det som i den här scenen i Indiana Jones i slutet, när de för den här artefakten i det här lagret. Så soffar en gubbe med din skamglasburk och sätter den i det här enorma lagret. Där det finns, här till vänster har vi Kais barndom som är en hangar. Ja. Och så är det Kais nutid.
Här är Kais sexdebut och så vidare. Oj, oj, oj.
Det är en helt egen flygel.
Och allt det här kan vi sen ösa ur till vår podcast.
Tänk det.
Tänk det. Det är bra att ha ett sånt här lager ändå.
Ja, verkligen.
Mm. Men vad roligt att ni har lyssnat. Hoppas vi alla har lärt oss någonting, att det är viktigt att vara ärlig.
Och om det är så att du upplever att du har blivit kränkt av Kai Korkeaho någon gång, så skicka in ett mail till tedochkai@yle.fi. Det är tedochkai@yle.fi.
Så lovar jag att ni ska få en personlig inbjudan till den här årliga eventen när vi samlas på Diana-scenen vid Skillnaden. Alla som jag har sårat under året.
Nej, jag tycker vi borde ha både i Helsingfors, Åbo och Vasa. Så att vi turnerar runt också på små orter, Nago, Inö, det har ju varit överallt. Så borde vi ha, kanske i samband med när du lanserar en ny bok,
ja.
Och ändå få dit, ja. Så tar vi sen på kvällen. Och sen innan ni stiger upp, alla ni som har blivit kränkta av Kai, hålls kvar, ja. För han har ett meddelande åt er,
ja. Oh, The Absolution Tour.
Ja, och till sist har du inga glasburkar kvar.
Tedokai.